Ja, fru Lindholm har sjungit många, många visor för mig här nu och många gamla och fina visor. Hur kommer det sig att fru Lindholm kommer ihåg så många visor och har dem i så gott minne?
Det var därför att vi så ofta samlas hemma för både farfar och farmor och far och mor tyckte om att sjunga. Och de samlas hemma, släkten, och helst vid högtidliga tillfällen så gick vi igenom hela repertoarer. Så pappa han spelade fiol och vi fick dansa i den där stora stugan.
Så far var spelman
ja,
alltså?
Men samtidigt så spelade han gamla visor och gamla psalmmelodier. Och då ville han att vi skulle höra upp noga att vi sjöng riktigt och inte sjöng fel, tog en annan ton eller gjorde den moderniserat eller krånglade till den på något vis.
Ja, det märks att på fru Lindholms visor. Ja. De är ålderdomliga. Skrev fru Lindholm upp visor då eller har ni dem ur minnet?
Nej, jag skrev inte upp dem. Jag har dem i minnet de flesta. För jag har sjungit dem under årens lopp. På något sätt till när det har varit någon som har varit intresserad hade den fått höra dem. Och så var det en gång en doktorinna, jag var rätt ansvarig för henne, jag vill inte säga hennes namn, som tyckte att det inte skulle vara så dumt att uppteckna och sådana där visor.
Ja. Gjorde hon det eller skrev fru Lindholm?
Nej, jag gjorde inte det utan hon sa till mig att jag skulle göra det.
Sved, tänk.
P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte gitt att ta upp. Enkannerligen lyssnade på Snedtänkts sommarspecial, den som vi kallar Gamla trotjänare kommer tillbaka. Och mitt emot mig sitter nu återigen Kristina Mattsson. Välkommen tillbaka.
Tack så väldigt mycket. Jag uppskattar att du sa gammal.
Ja, jag är en gammal trotjänare. Alltså, jag sa inte årsrik. Jag sa, du är gammal i bemärkelsen trotjänare.
Ja, tack.
Vi behöver inte prata om vad som står i passet. Nej. Och sådär. Alltså, ålder är ju bara en siffra ändå. Mm. Ja. Vad ska vi prata om den här gången? Jag kan börja med att fråga. Jag kan börja med att fråga dig vem du är och vad du gör. Det vet ju alla, men du kan få säga det ändå.
Ja, vem jag är. Det blev stort och fundersamt. Men numera så är jag en som håller på och pyser över allting som jag har genomlevt under mitt liv. Framförallt vad det gäller visor.
Mm. Alltså, och som du inte redan hunnit.
Som jag inte har hunnit nedteckna. Förut. Därför att jag har varit hindrad av mitt yrkesliv. Mm. Som bland annat har inneburit att jag har varit chef för Nordiska museet och haft chefsjobb på Sveriges Radio. Det hindrade mig i mitt aktiva visforskande. Men nu har jag tagit upp det igen.
Folklivsforskare. Är det en titel du har haft på visitkortet?
Jag är egentligen inte folklivsforskare. Jag tycker det är en väldigt fin titel. Folklivsforskare. Den är precis vad det handlar om. Man utforskar människors... Alltså i mitt fall, den muntliga traditionen. Vad man har tänkt och fört vidare och traderat och berättat och sjungit och så vidare. Va? Mm. Och då kan man också koka ner det till att säga att man är folklorist.
Ja, just det. Men det kallar du inte dig?
Jo, jag säger att jag är folklorist. Och det har jag lärt mig av min vän och kollega Bengta Klintberg. Vi är folklorister.
Och jag tror att ni var ganska tidiga med att bli profilerade som det. Alltså redan när jag var ganska ung på 80-talet så kände jag ju till. Jag kanske inte visste att ni var folklorister. Ja, det gjorde jag ju för att jag hade ju hört LP:n Folklor. Som ju bygger ytterst på ert visinsamlande.
När dombasynen ljuder och världen tager slut, skall du ditt jävla luder på gatan kastas ut. Och satan skall dig knulla med järnbeslagen kuk och taskor skola rulla som eldklot på din buk.
Och Bengt började ju redan alltså med Svensk folkpoesi som var en bok som kom 71 skulle jag kunna gissa. Som man gjorde med Finn Sätterholm där man alltså tittar på vad ska jag säga, det konstfärdiga i folkdikten. Alltså ofta kan man ju prata om folkdikt och visor som någonting lite nästan nedvärderade. Men det är ju egentligen folkkonst. Alltså ibland är det ju diktning på väldigt hög nivå.
Så att Du har sysslat med diverse, men just det här med visor, folkvisor, den muntliga traditionen. Det uppfattar jag lite grann som ditt specialintresse.
Ja, det är plattformen. Där har jag alltid vilat tryggt.
Och vi har ju då tidigare i den här podden pratat det som vaggvisor och det som snapsvisor. Som bägge två ju är väldigt... Det finns vaggvisor där vi känner upphovsmannen, men de flesta av de här som...
De gamla vet man inte vem som har skrivit.
Nej, precis. Och även de som har skrivit har ju någonstans byggt vidare på en folklig tradition.
Ja, absolut. Det har ofta burit av melodin framförallt. Att man använt Fiskeskärsmelodin och som har gjort nya ord till det.
Men du, idag så ska vi prata om en namngiven person. Hon heter Ulrika Lindholm. Det här står redan i programbeskrivningen så att lyssnarna vet det här. Det kommer inte som en chock nu när jag berättar det.
Nej.
Men hon skapade inte visor. Däremot var hon någon sorts levande, vandrande visarkiv.
Ja, hon var, som man säger, en traditionsbärare. Och fullkomligt unik på sitt sätt. Därför att hon kunde otroligt många visor. Och hon kom från... praktiskt taget obyggd i nordligaste Jämtland. Och där hade hon lärt sig de flesta av de här visorna. Och då blir det väldigt spännande. Hur gick det till? Hur kunde hon lära sig allt det här där längst upp i nordligaste Jämtland?
För det här är en tid innan radio och grammofon.
Nu är vi långt tillbaka i tiden. Hon föddes 1888 och föddes i en by som heter Raukasjö. Raukasjö, de hemska lädernas sjö som bygger på samisk tradition eftersom det här egentligen är renbetesland och där man trodde att det fanns ett väsen, ett dödsväsen som utstötte hemska rop, rauk och jaure i sjö, Raukasjö, ja, rauka jaure. Och där växte hon upp och hennes farfar och farmor hade brutit mark där så hon var alltså nybyggarbarn och byn bestod bara utav två gårdar och ett odaltorp. Det var inte mer. Och det blev inte mer. För staten löste in det som renbetesland på 1890-talets början. Där lärde hon sig alla de här visorna. Eller i alla fall de flesta av visorna.
Ja, alltså... Kom de via vinden i trädkronorna?
Ja, det är precis det som jag alltid har funderat över. Nej, men alltså, och jag har varit särskilt intresserad också eftersom jag är jämtska själv. Så att jag kan ju så att säga miljön och trakterna på det viset. Men i Raukasjö var jag själv första gången för tidigt 2000-tal. Där jag fick möjlighet att åka med en kontakt som jag hade. Och för att ta sig dit fick man den gången, det var vinter, åka från Borgafjäll. Och det var 2 mil med skoter. Nu, på 2000-talet. Och så kom man fram.
Själva avståndet 2 mil måste ju alltid ha funnits.
Ja, och på 1880-talet, då var det definitivt 2 mil åt alla håll. Nämligen det att de hade ingen nära granne mer än 2 mil bort åt alla håll, oavsett åt vilket håll du vände dig.
Men det måste ju ändå ha varit någon form av knutpunkt. Eller någon form av, alltså...
Ja, det var ju det det var, va? Alltså, ja. Det var... Dels var familjen som sådan fylld av musik. Alltså det var sång och musik hela tiden. De var alltså verkligen underhöll sig själv med att framförallt sjunga. Pappan som hette Fredrik Andersson, han var väl sisådär på fiol, men han spelade tappert fiol i alla fall. Och sen var det att det här var då en punkt där man, när man kom vandrande över fjällvärlden, då var det där man stannade. Och vandrare, vilka var det som kom vandrande då? Det kan man ju fråga sig. Vad ska man ut och vandra för?
Ja, jag tänker mig just samer med deras renhjordar.
Ja, alltså samerna självklart. För det här var ett ställe där de stannade på höst och vår. När de var på väg mellan renbeteslanden. Och då bodde de där i den här byn. För att man kan säga det att som nybyggare så bröt de in också i deras mark. Det gjorde de ju. Det var ju inte helt lätt i början med den kulturella skillnader som fanns. De var nog sams som människor, men det fanns kulturella skillnader. Men på 1890-talet hade ju Svenska turistföreningen dragit igång. Och då kommer det plötsligt alltså människor som kan vara välutbildade som är ute och ska titta på hur det ser ut i norra Sverige. Men det kommer också vetenskapsmän som ska titta. Och de ska undersöka jordarter och stenar och allt vad det kan vara. Va?
Just det, för det här är ju en nationalromantisk tid.
Det är det, precis.
Det är en tid då man börjar intressera sig för att, för att överhuvudtaget skapa själva begreppet. begreppet Sverige. Vilka är vi? Varför är vi bäst? Det var lite grann frågan man ställde sig.
Det finns goda exempel på vandrare som passerade där, och en som har varit väldigt aktuell nu på senare år är Carl Thirén, för han var ju ute då med sina inspelningar där han spelade in på fonograf och spelade in samisk jojk. Mm-hmm. Och han passerade gården i Raukasjö. Men det gjorde han först sedan Ulrika Lindholm hade flyttat därifrån. Men en som var där när hon fortfarande bodde hemma, det var tonsättaren Wilhelm Pettersson Berger. För ja. Han blev ju frälst i Jämtland på den här
flyttade
tiden.
Flyttade till Frösön.
Sen flyttade han till Frösön, ja, och bosatte sig på Sommarhagen. Vilket gjorde att jag var tvungen att spela intåg i Sommarhagen på skolavslutningarna i skolan. Vilket jag inte tyckte var roligt, men det är en ren parentes.
Ja, det måste jag ändå hålla med om.
Ja. Men han kommer till gården i Raukasjö på 1893-94 någon gång och skriver om det här i Svenska turistföreningens årsbok. Och han tyckte det var förfärligt. Han kom till den här gården som Ulrika beskriver själv i sina minnen långt senare, när hon ska berätta om som fantastiskt. Det var glädje och det var musik och det var oj vad det var, va. Och han kommer till den här gården, han tycker det är bara bråkigt och stökigt, och in i stugan rasar det runt en massa ungar. Det var gårdens barn tillsammans med en massa samiska barn som levde rövare, och det gick överhuvudtaget inte att vara inne i huset, så de fick då låna renfäll och ligga ute under bar himmel. Men då var de först tvungna att avlusa fällarna, skriver Pettersson Berger. Han tyckte det var jätte hemskt, och han brydde sig, han har ju inte märkt till att det förekom någon musik i någon form, inga visar ingenting. Så att
det var ju inte riktig musik kanske i Pettersson Bergs.
Ja, det kan man nog ha tyckt kanske, ja. Faktiskt. Han kanske inte gillade fiolspelet, men visorna tror jag nog han kanske har varit lite intresserad av ändå. Du ska komma ihåg att Pettersson Berger gjorde ju faktiskt Jämtlandssången på en gammal Jämtländs brudmarsch. Melodin är ju Jämtländs brudmarsch.
Men han var en av många som passerade. Precis. Den här gården. Ja. Och många av dem kom då med en ränsel full av visor.
Ja, och det passerade folk som skulle hjälpa till att göra saker. Det kom ju naturligtvis sådana kanske som skulle hjälpa dem med vissa typer av kokkärl. Det kom luffare, de kunde komma vandrande över fjället. Och sen även det omvända, nämligen att de varje år gjorde ju handelsfärder till Norge. Som forbönder, det vill säga bönderna, samlade sig, kunde vara 15-20 som gav sig iväg ur fjället och åkte till Norge där de bytte varor. Mm. Och de hade med sig skinn och de hade med sig smör, kunde de ha med och sådana produkter, och så bytte de det mot fisk och annat som de behövde. Och då kunde de också ha med sig visor hem.
Mm.
Så att det är ett växelspel som man har. Alltså idag så kan man ju, man kan liksom riktigt inte förstå det, va? Men de hade ju inget annat än att roa sig med varann. Och det betyder ju att man sitter tillsammans på kvällarna där skymningen har fallit. Elektricitet fanns inte, det fanns ingen telefon, det fanns ingen postgång, inga vägar. Det var, man var rörigare på vintern ofta när du tog dig över snön, och sen på sommartid så kom de vandrande över lederna. Och alla som kom och hade någonting med sig var ju väldigt spännande, och man måste ha sugit i sig precis allting.
Ja, alltså när du lägger fram det så känns det logiskt. Alltså här bor då en familj i tämligen isolerad bygd. Nu kommer det någon.
Ja.
Och det är klart att vad den människan än gör, så gör det ju någon form av intryck som fäster sig nu i människans huvud.
De som hade kommit hade ju vandrat minst 2 mil, och de behövde stanna och övernatta. Och då erbjöd de ju ofta övernattning i gården. Trots att det redan bodde kanske 10 personer i huset, så hade de en övervåning och där kunde de ligga. Tält hade ju folk inte med sig på den här tiden. De kanske kunde ligga ute, men myggen ska vi ju inte underskatta heller på sommartid.
Nej, underskatta aldrig mygg och nej. Aldrig knott.
Nej, usch, nej.
Ja, så där växer denna Ulrika Lindholm upp. Där snappar hon upp en herrans massa visor. För jag tänker mig då att man kanske sitter och sjunger runt elden på kvällarna.
Ja, men precis. Det kan vi ju tänka oss.
Det kan vara rent av så att pappa Lindholm frågar, nu heter inte han Lindholm, men Ulrikas pappa frågar, har du musik?
Ja, jag kan tänka mig att det var ett utbyte. Att de helt enkelt bytte med varandra. Och sen har jag förstått det också så när Ulrika Lindholm långt senare återknöt till och skulle beskriva hur det här hade varit, då var det ofta det att hon talade om att också pappan hela tiden repeterade med barnen. Nu ska ni lyssna noga så ni kommer ihåg melodin ordentligt. Ja.
Och då fäste sig väldigt mycket i den unga Ulrikas hjärna.
Ja, och det som är lite speciellt är då att den här då unga kvinnan som föddes 1888, när hon var i 20-årsåldern 1906, då flyttade hon till sin halvbror Levi Johansson. Och Levi Johansson, han är en märkesperson inom folklivsforskningen. Han var alltså halvbror, de hade samma mamma, olika pappa. Men han kom också till Raukasjö, fast han var lite äldre när han kom dit. Så han fick flytta ihop med mamman som hade då en ny familj som var alltså Ulrikas pappa och mamma. Och han blev folklivsforskare, han var folkskollärare, men han blev folklivsforskare på så sätt att han gjorde oerhört mycket uppteckningar. Traditionssamlare var han helt enkelt. Och han har levererat väldigt mycket till våra arkiv utav minnen och folktro och liknande.
Men redan då tidigt 1900-talet, han gick från pörte till pörte och knackade på.
Ja,
och
han började med det på 1906-1907. Då hade han utbildat sig till folkskollärare. Han kom ju från Raukasjö och hade utbildat sig till folkskollärare. Och då,
var detta ett fritidsintresse han hade, eller hade han någon form av uppdragsgivare?
Nej, det var ju det som var så speciellt. Va? Nämligen det att han gick på seminariet i Härnösand, Levi Johansson.
Och förklara för unga människor vad att gå på seminariet betyder.
Ja, ett seminarium. Ja, det är nästan så jag inte själv vet. Men där gick man väl för att utbilda sig till lärare.
Ja.
Han gick på seminariet i Härnösand för att bli folkskollärare.
Jag vet, uttryck jag hörde ofta i min ungdom. Min mamma pratar ofta om när Gunnar, det vill säga min morfar, gick på seminariet.
Han gick på seminariet. Ja,
hon förklarade aldrig vad det betydde, men jag fick förstå av sammanhanget.
Ja, det låter lite som det var ett sanatorium.
Ja,
det är ett
seminarium. Alltså första gången man hörde, han gick på seminariet. Jaha.
Ja, han gick på seminariet. Seminarium. Ja. Och då skulle de ha något uppträdande där. Och då var det någon som kom på att de skulle be honom att han skulle försöka landsmåla. Det var ju väldigt, det började ju bli populärt då det här. Nu är vi inne på bondkomiker och hela det här.
Ja, som det dels på Stintan och
exakt,
hennes kollegor och folk som stod på.
Och då gjorde han det här i Härnösand på någon jul fest eller någon basar, och det gick jättebra. Så att läraren han hade sa, jag tycker du ska åka ner till Stockholm och prata med Nordiska museet om inte du skulle kunna göra någonting i Stockholm. Så han åkte ner till Stockholm och det slutade med två saker. En sak var att han blev uppmanad att teckna ner saker han hörde hemma i Frostviken. Raukasjö ligger alltså i Frostviken socken i nordligaste Jämtland. Som museet var intresserad av att samla in i arkiven. Det var det ena. Men det andra var att du skulle kunna bli en sån här som underhåller på Gösselstenen på Skansen. Och plötsligt var Stornäs Junke född. Det var Levi Johansson.
Jag förstår. Jag tror den heter Gödde-stenen.
Gödde
i Gödjaryd.
Ja, just det. Vad sa jag? Jag sa...
Ja, du sa något annat, men det
spelar ingen roll. Ja, men det är Gödde-stenen. Det var den jag menade.
Ja, och Gödde i Gödjaryd, han var den store bondkomiker. Jag tror inte han själv ville kalla sig bondkomiker, utan folkmålsberättare.
De flesta sa nog det på den tiden.
Ja, alltså. Han stod alltså på en sten på Skansen och underhöll genom att dra parfaser, alltså långa roliga anekdoter eller han mindre behövde... roliga anekdoter på dialekt.
Ja, och han behövde ersättare.
Ja, kan han kunde inte stå där riktigt alltid. Ja,
och Stornäs
Junke. Han
måste
få gå på toaletten.
Ja, och Stornäs Junke, han framträdde där under sommaren då, jag kommer ihåg, 1907, 1908, 1909, så var han där på sommaren och var Stornäs Junke och hade på sig bonkläder och pratade jämska. Lidmål pratade de längst upp i Frostviken, det vill säga det är en norsk dialekt egentligen, för det ligger ju så nära Norge. Och sen på dagarna satt han ner i arkiven och tittade. Och sen när han kom hem så upptecknade han. Och det var Nu kom vi långt från historien.
Nej, men för att här finns ju någon sorts epicentrum i tiden. Alltså vi har alltså både Nordiska museet och Skansen, ja, har vi nämnt. Och det är ju båda verk av Arthur Hazelius. Ja. Så, och det här är i slutet av 1800-talet. Det här är en del av just det här projektet. Ja. Att nu ska vi kartlägga, ja, vårt fosterland och skapa Sverige.
Ja, och då när han får sin första tjänst i Fyrås, eller han hade haft någon innan också, men när han blir folkskollärare i Fyrås i Hammerdal i Jämtland, då kommer Ulrika dit och flyttar hemifrån och blir någon slags hjälpreda till honom under några år. Och det jag misstänker är att hon såg vad han gjorde och blev inspirerad. Därför det han gjorde också var det att han hittade ju lite grejer som han skickade ner till Nordiska museet. Så han blev ju helt alltså gripen av den här tanken att nu ska vi kartlägga och rädda det här samhället som är på väg att gå förlorat. Så Ulrika kommer till honom och ser hon där i några år. Men sen händer någonting som är för mig en total överraskning. Och det var nämligen det att alltså, nykterhetsrörelsen var jättestark i Jämtland på den här tiden. Jämtland var liksom nykterhetsrörelsens starka fäste i form av IOGT. Och Ulrika gick in i logen Fyrkronan direkt när hon kom dit. Fyrkronan var Hammerdals loge i Fyrås.
Mm. Mm.
Ja, och då, Fyrkronan, de höll ju på med allt möjligt. Och det passade henne väldigt bra, för att hon tyckte ju det var kul det här med lekar och sånger och allting som hade med sig hemifrån i Raukasjö. Så det kunde hon leva ut här i den här logen. Men de sysslade med något annat också. De hade brev- och vykortsafton. Och brev- och vykortsafton, det hade jag aldrig hört talas om förrän jag började titta på det här. Då visade det sig det att loger runt om i Sverige uppmanade, så att säga, andra loger att skicka till oss ett vykort och berätta om hur det har det i din familj eller hur det ser ut i din loge eller din by. Och sen när de här vykorten kommer in, då samlas man på logen och som ett möte, och sitter man och tittar på de här korten, på motivet, och så läser man upp hälsningen och så vidare. Va? Och det var ju en jättemarknad för vykorten på 1900-talet, så det måste ha kommit väldigt mycket trevliga motiv. Fyrkronan ordnade brev- och vykortsafton, och en som skickade in dit, där slutade det med att Ulrika började få en lite närmare kontakt med en person som satt i kretslogen i Rödön, som också är i Jämtland. Och det var Jöns Lindholm. Och det dröjde inte för om de gifte sig.
Det var en gullig historia. Vad intressant det här var med vykort. Alltså, de här nykterhetslogerna då, i UGT och så småningom NTO, och så, de bygger alltså upp väldigt medvetet nätverk över landet.
Det är ett väldigt tydligt nätverk.
Man knyter band, ja, till band. Hur har ni det där? Hur ser det ut i er,
ja,
del av världen?
Ja,
hur ser det ut där ni går runt och, ja,
visst,
och är nyktra?
Och nu plötsligt så ser man ju, alltså, om du tänker på det hela vykortsindustrin, om vi ska kalla det för det, som fanns där. Det finns ju hur mycket vykort från den här tiden som helst som visar hur det såg ut i samhällen och stationshuset och backarna. Och, alltså, du kan ju tänka dig det. Då kommer det där vykortet neddimpande till Fyrås, där folk kanske inte ens har varit inne i Östersund, för det är lite långt bort. Va?
Mm.
Och så får de titta på det där vykortet och så ser de, oj vad fint det är där. Va? Och så kanske det står en hälsning och är det ingen som vill höra av sig speciellt till mig också. Och så sen utväxlar det. Så att, det, jag kan tänka mig att det blev fler äktenskap via de här brev- och vykortsaftorna. Och att,
ja, världen måste ju ha liksom fördubblats eller mångdubblats,
jo, men absolut,
för folk.
Och att Jöns och Ulrika träffades på det här sättet, det har jag hittat en artikel om Jöns Lindholm i deras husorgan som hette tidningen Reformatorn. Och där säger han i slutet på den intervjun där han liksom hyllas för sina insatser i Gotemplarörelsen, att en stor lycka var att han träffade sin hustru via en brev- och vykortsafton.
Ja, alltså nykterhetsrörelsen är ju, man brukar säga att jämte arbetar- och frikyrkorörelsen så var det en av de rörelser som byggde det, alltså 1900-tals Sverige.
Och det, ja, och i det här fallet är det väldigt tydligt. För att Jöns Lindholm, då blev jag plötsligt intresserad av att följa honom i spåren, och då flyttade de till Vapland som ligger i Nälden en bit utanför Östersund. Där drev Jöns brukshandeln. Och han var väldigt aktiv i Gotemplarörelsen, men han var aktiv också i den liberala rörelsen, de frisinnade, så att han hade fullt sjå med allting. Och de fick två döttrar och sen flyttade de till Ångermanland, till Boteå. Och då tog han över en affär i Undrom och så hade han den affären. Och sen inträffade katastrofen, han dog. Och det var ju jättehemskt, för då var Ulrika bara 29 år. Och då avled han, och hon hade två barn och väntade det tredje.
Mm. Det är ju såklart en tragedi.
Ja, det var ju väldigt hemskt.
Alltså, dog han knallfall?
Ja, han dog av en följdsjukdom på en förkylning. Och jag tror, alltså, man ser på bilder att, och när man läser lite runor och sådär efteråt, att han kan ha haft skolios och det gjorde att han inte klarade en lunginflammation, så det är därför han dog. Och då flyttade hon tillbaka till Jämtland och då flyttade hon till Oviken som var hans hemtrakter. Och det som jag tänkte knyta an till nykterhetsrörelsen var nämligen det att kooperationen var de hela tiden i hälarna. Kooperationen tog över brukshandeln i Vaplan, kooperationen tog över butiken i Undrom i Ångermanland och kooperationen var som skulle kalla honom hem till Oviken. Berättar historien. Och där är det då ett ställe som jag inte än har löst. Det håller jag på att rota i, ska det vara, va? Men Ulrika flyttade till mejeriet i Oviken. Och så bodde hon där i 2 år. Men då har jag gått in och
bodde i mejeriet?
I mejeriet, ja. För att det är också en sån här sak. Att mejerier växte ju upp som svampar ur jorden i slutet på 1800-talet helt enkelt. Därför att det kom ju då plötsligt nya grupper av arbetare som inte hade egen boskap. Men de behövde mjölk och smör. Och då plötsligt så började man slå sig ihop och göra bymejerier. Och det fanns på väldigt, väldigt många håll. Och i Oviken hade man ett sånt här bymejeri. Och då hade man mejerskor anställda, kvinnor som stod och ystade och gjorde allt som alla produkter man kunde göra av mjölken och så vidare. Och där bodde hon. Och jag vet inte riktigt säkert varför. Men sen flyttade hon vidare och flyttade vidare då till Levi Johansson som hade bytt bosättning och blev lärare på ett nytt håll.
Alltså
men,
hennes halvbror.
Hennes halvbror, exakt.
Där vi började för en stund sedan.
Men det intressanta med det här är ju också det att jag började titta, så tittade jag på bouppteckningen efter Jöns och såg att hon hade ganska gott ställt, för han hade varit smart den där gubben. Han hade köpt aktier och han hade handlat med olika saker, va? Så att rimligtvis så hade hon tillräckligt gott ställt för att kunna fundera lite över vad hon ville.
Mm.
Så hon flyttade vidare till Levi när barnen hade blivit lite större, och det heter också att hon var hushållerska, och sen när Levi gifte sig då flyttade hon vidare, och så flyttade hon till Torsåker och bodde i Ho och var på en bergsmansgård och hon hjälpte en ungkar som hastigt och lustigt hade blivit arvtagare till gården. Och så var hon där ett tag och sen plötsligt så köpte hon en affär i Norr Amsberg, alltså utanför Borlänge.
Alltså en butik?
En butik.
Ja.
Då skulle hon själv idka handel, vilket hon gjorde. Och så hade hon det och så flyttade hon vidare till Folkkärna och så var hon där och hade handel. Och 1930 ungefär, då flyttar hon till Stockholm.
Det låter som en handlingskraftig och mobil person.
Ja, jag tror att hon var väldigt skarp, alltså. Jag tror verkligen att hon var det. Och så kom hon till Stockholm och bodde inte långt ifrån där vi är nu. Hon bodde nämligen på Sankt Eriksgatan, ett hus som idag är rivet. Och hur det var i Stockholm, det har jag inte liksom lyckats rota reda på. För nu är vi snart i det som gjorde att jag alls hittade henne, nämligen det att hon spelade sina Sveriges Radio.
Mm. Innan vi kommer in på detta, bara en snabb, du sa som hastighet att kooperationen jagar dem i hälarna på något vis.
Alltså kooperationen, Konsum.
Ja, precis. Solidar och Konsum, det som idag då heter Coop,
ja.
Men efter ett antal olika ombildningar och så här. Men det är ju också en sorts arbetare, eller en folkrörelse kan man väl säga, som
här
är knuten lite grann, eller associerad med arbetare.
Ja, och med nykterhetsrörelsen, och allt det här går hand i hand, va? Så att det var inte så konstigt kanske, men det som är lite konstigt är att jag trodde ju kanske egentligen att hennes man då, Jöns Lindholm, skulle ha varit den som själv drev de här kooperationerna, men det verkar som att han var engagerad i det, men inte ändå den som drev det. Jag har inte riktigt det klart för mig. Det får jag se om jag kan lyckas reda ut.
Men jag tänker som liberal, var han inte någonstans ideologiskt emot kooperationen?
Jo, det är precis. Det är det jag menar.
Ja.
Jag har inte förstått riktigt. Jag får ett intryck av att han driver en handelsrörelse där han säljer mat och diverse saker som han sålde på den tiden i butikerna. Det var ju ofta en diverse handel ändå, va? Och sen kommer kooperationen och köper upp. Då flyttar han vidare till nästa. Och så kommer kooperationen och köper det.
Ja, de är muskelstarkare än han på något sätt.
Och det intressanta är det att Ulrika Lindholm beskriver att det var likadant med butiken som hon hade i Norr Amsberg. Att när hon hade haft det så kommer kooperationen. Men det har jag inte belagt än, så det vet jag inte.
Nej, men hon säger att detta hände. Så var de än öppnade sig en butik
så kom kooperationen.
Så kom Konsum och åt upp den.
Ja, men exakt, va? Precis, ja. Enligt den beskrivning jag hittills har fått.
Ja. Nu har vi alltså Ulrika Lindholms, vad blev det, hennes fyra första decennier kanske i livet?
Ja, något sånt, precis. Va? Och då är vi nu i slutet på 40-talet tycker jag. Det är ganska bra. Vi dandar där.
Ska vi här bara dra in Ulf Peder Olrog lite grann?
Strax ska vi det.
Okay.
Vi ska ta en annan vända först.
Okay.
Mm, och den är nämligen det att i slutet av 40-talet, då har hon alltså inte varit i Raukasjö sedan 1906.
Okay.
Enligt hennes enligt meningen.
Ja, för hennes föräldrar bor inte kvar där.
Ja, de bodde kvar, men det hon har påstått senare att hon inte var tillbaka. Vilket låter konstigt. Men ja, det hon säger att hon inte har varit där efter 1906. Och det som händer då är nämligen att det ordnas en stor folkvisetävling i slutet på 40-talet. När Kungliga Gustav Adolfs akademin, Sveriges Radio, Nordiska museet tillsammans ordnar en pristävling efter bästa vissamlingen. Och då skickar in viser från hela landet som strömmar in. Alltså jätteintressant material. Och Sveriges Radio, som var en av medarrangörerna, bestämmer sig för att det här ska de följa upp genom att spela in de som man bedömde mest intressanta samlingarna. Och Mats Arnberg, som var då den här numera legendariska musikproducenten på Sveriges Radio, han hade ju gått igång på folkmusik i slutet på 40-talet. Han hade ju blivit frälst.
I ganska smala kretsar legendarisk, ska vi kanske säga.
Tycker du det?
Du och jag kanske ser honom som en legend.
Ja, men jag tror vi är 10, vet du vad.
Ja, vi kan nog fylla det här rummet.
Men det är ett litet rum.
Ja, absolut.
Ja, vi drar ner på... Men Mats Arnberg, som på den tiden var musikproducent på Sveriges Radio, hade blivit intresserad av folkmusik. Och Olof Forsén, som var den som hade hållit i den här tävlingen, han tyckte att Arnberg var en bra kandidat för att fortsätta de här inspelningarna. Som skulle göras då som en uppföljning av materialet som hade skickats in. För det var ju bara skrivna texter. Ulrika Lindholm, hon hade skickat in en samling med visor från Frostviken. Som hon då kom ihåg från tiden i Raukasjö.
Som hon då alltså hade skrivit ner?
Hon hade skrivit på hand. Ja, just det, precis. Kanske var 20-25 visor eller någonting. Och hon vann inte den här tävlingen. Det var helt andra personer som vann tävlingen. Men hon bedömdes ändå som intressant nog för en inspelning. Och Mats Arnberg tog kontakt med henne 1952. Och då bodde hon i Enskede. Och då åkte inte radion ut till henne och spela in. Utan hon fick åka in till studion i Stockholm. Och så började de spela in hennes visor.
Det här är nog en gammal melodi. Två vänner gick i Rosenlund. De satt där en liten stund. De såg så klart mot himmelen hur stjärnorna de blänkte. De satt där en hela natt. De svuret har sin vänskap fast att aldrig bandet slita skall. Förrän de läggs i graven. Så kom och där kamrater tre. De skulle gå till all och ve. Geväret var de fritt och röst. Men hjärtat var bedrövat. När de exerat veckor fem. Så var väl längtan hem igen. På vägen var han så hjärtans glad att återse sin kära.
Och det här, det ledde sen till ett stort antal fler inspelningstillfällen. För de började ju märka att hon hade väldigt, väldigt mycket mer än det här hon hade skrivit. Så att hon spelade sin 52, 53, 58, 60 och så vidare. Och så småningom så hade hon sjungit in för radions räkning 350 visor. Det är alltså väldigt, väldigt mycket.
Och alla de här fanns alltså i hennes huvud?
De fanns i huvudet,
och hade funnits där i decennier ofta?
Ja, de hade funnits där väldigt, väldigt länge i alla fall. Och naturligtvis måste de ha fyllt på repertoaren efterhand. Men det som då händer är nämligen det när de gör alla de här dokumentationerna, att då utmönstrar det sig att hon var inte ensam stor vissångerska. Det fanns ju två till som räknades som de stora. Och det var Lena Larsson,
Ja, och Svea Jansson.
Och Svea Jansson. Just det. Och Lena Larsson, hon kom från Ytterby i Bohuslän. Och hon var ungefär jämnårig med Ulrika Lindholm. Och Svea Jansson, hon kom från Åbolands skärgård. Och hon var nästan 15 år yngre. Hon var född 04 om jag inte minns fel. Och Lena Larsson, hon sjöng in så småningom 250 visor. Och och Svea Jansson sjöng in över 1000 visor. Det som blev så speciellt nu i det här, va? Det var ju nämligen det att då hade alltså radion börjat också ett samarbete med Ulf Peder Olrog. Mm. Och då hade de börjat, för Ulf Peder, han var då visforskaren som höll på och pysslade med det här med visor. Och plötsligt så förstår han att väldigt mycket av de här visorna som han hade hållit på med, han trodde ju de var stendöda, och så får han veta att de finns i levande tradition. Och då går han ju igång, och då blir han jätteintresserad.
Han har hittat nedteckningar av dem, men han har aldrig hittat någon som går runt och lallar dem.
Nej, det hade han ju inte brytt sig om. Han hade ju tittat i arkiven framförallt och samlat, och i synnerhet visorna i skillingtryck. De som var tryckta i de här små häfterna. Och han hade gjort stora listor över det här och stora frekvensundersökningar. Ofta de tryckts och er. Så det är helt nördigt skulle man då kunna säga.
Ja, men det får man nog säga. Kufiskt skulle nog många säga. Men nu ska vi bara... Alltså, Ulf Peder Olrog är ju främst känd som vismakare i egen rätt enligt... får man väl säga, Uppsala studentikos tradition, filosofiskt Dixieland och
Rosenbloms visor och samling vid pumpen och allting.
Ja, precis. Ja, men mycket så här, ja. Man refererar till lite nordisk mytologi, eller man rabblar gamla filosofer och så här.
Huka är grundligt grabbar för en filosofisk Dixieland. Kant han tar sin dragbasun och Freud sin klarinett. Nietzsche på trumpet, han lirar sol och stup i ett. Så huka er grundligt grabbar, för här är djupa snubbars band. Nu har de grälat slut i vårat gäng och enat sig om en refräng. Den språlar i allt vad vi kan.
Men det är också ganska svängig och muntra melodier.
Och den andra sidan då, som är visforskaren Olrog, den är jätteintressant. Han har gjort jättemycket för svensk visa.
Ja, var han rent av grundaren av svensk visarkiv?
Han är grundaren av svensk visarkiv, för att alla hans konstiga register och allting som han gjorde med en idé om att arkivet skulle syssla med kopierat material och inte ha originalmaterial, så samlade han in från alla institutioner runt om i Norden som han kände till deras vissamlingar som kopierades och registrerades så att man fick gemensamma söksystem. Men när han stöter på det här med vissångarna på radio, då blir han ju jätteintresserad. Och så går de in aktiv, och här är det levande tradition. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Och då gör han en sak som idag är helt absurd. Och när jag tittade och gick tillbaka till Ulrika Lindholm, så tänkte jag så här: men varför alls en dag sjunger hon visorna i bokstavsordning? Varför börjar hon sjunga med att brännvin så sällan har gjort något gott i första visan, och den sista visan den börjar på Y. Alltså, och det är alltså band efter band efter band som sjunger under bokstavsordning.
Ja, det måste vara någon som har suttit med en lista och bett henne, kan du sjunga den
ja,
här?
Ja, och vem
kan
du sjunga den här? Tror du då?
Ja, det är ju
Peder Olrog naturligtvis. Han kom med sin frekvenslista med populära visor i skillingtryck, där han hade skrivit upp i bokstavsordning de populäraste visorna i skillingtryck, och det var säkert en lista på många, många hundra visor. Och så sticker han den i handen på de här tre kvinnorna, och så säger han: sjung. Och så får de börja med första visan på A. Och då är han ute efter melodin. Därför texterna, de är ju i allmänhet redan tryckta, och de är inte intressanta i det här sammanhanget som han letar efter. Därför sjöng hon i bokstavsordning. Och då har jag hittat sen efteråt hur hon har liksom hört av sig och sagt: ja, nu har jag kommit ihåg den där visan på F också som jag hade glömt. Och nu har jag kommit ihåg den där som, och så vidare. Va? Vilket betyder att de blev ju någon slags objekt, kan man säga. Och just då Ulrika Lindholm, som jag tittar särskilt på, hon måste jag vara oerhört tålig som klarar av det här. Jag såg att de satt 3 dagar i studion när hon bara sjöng de här visorna. Och du vet ju själv, när man sitter koncentrerad och ska göra produktion, man blir ju jättetrött. Du är antagligen jättetrött nu, därför jag pratar hela tiden, därför du måste koncentrera dig.
Alltså just jag är ju född trött, ja, så det tycker jag är utom tävlan här.
Ja. Och där sitter de då med den här kvinnan som då har hunnit bli en bit över 70, och som sjunger visa efter visa efter visa efter visa.
Ja, samtidigt så känns det som att det här Ulrika Lindholm har väntat på i 65 år.
Ja.
Äntligen kommer någon och frågar.
Ja, jag tror kanske det. Därför att det betyder ju också att den här uppmärksamheten som hon och de här andra sångerskorna fick, det betyder ju också att Arnberg, som såg då en potential, alla var dessutom naturligtvis utomordentliga sångare. Det var ju inte bara det att de kunde, utan de var ju också genuint musikaliska. Det betyder ju att han plötsligt kunde se att han kunde använda dem, va, i olika sammanhang. Och bland annat så gjorde han då en programserie, han och Ulf Pedrollo, som heter Sjung visan för mig.
En annan visa som också flera har intresserat sig för, den kallas Tulu lever han än. Jag undrar om tant Ulrika har hört den.
Nej, hur börjar den egentligen?
Ja, Tulu lever han än. Det är alltså en visa om, som väl en, om det är en pojke som sjunger till sin flicka, eller tvärtom, att hon ska mjölka i en sko och ge den lille att dricka.
Nej, den kan inte. Jag
tror
den.
Att tror att tant Lena kan
ja,
den.
Ja, hon kan den.
Dra valtan.
Ja, ja, det var en liten vacker visa som du.
Ja.
Ja, jag tror det var det.
Ja, vet att Lena sjunger det.
Ja, men jag tycker det är inget sammanhang med Lena.
Nej, men det kan vi kanske få fram så småningom. Sjung lite att Lena kommer ihåg på den.
Dra valtan, möter du mig på Labackavall eller också på Grinnermöse. Jag har förfall, jag får inte gå vall, jag går på gärdet och harvar. Mjölka korna, slå i horna, ge den lille och dricka.
Tack.
Det var ju naturligtvis lite fejkat, men det var med publik och publiken fick önska vilken visa de ville. Inom citationstecken, för det var ju naturligtvis förberett vilka de kunde önska.
De kanske inte fick önska alla de visor som ni tog fram till Fula visboken till exempel.
Det fick de absolut inte. Nej. Jag är övertygad. Dessutom är det inte säkert att de kunde då.
Ja, en del av dem anar jag att de faktiskt kunde. Jag såg Ulrika Lindholm, det finns ju lite skabröstmaterial.
Ja, absolut, det gör det. Men hur som helst så. Och då sjöng de och så sen gjorde Arnberg programpresentation och sen så kommenterade Olrock. Så han kunde säga, det är en gammal skämtvisa som vi kände i Nord. Orden sen tidig medeltid, sa han då, va? Och det här var rimligtvis direkt sent. Och det här klarade de här damerna elegant.
Men då var alla tre i studion samtidigt. Ja, de blev lite grann någon sorts
De var jättestjärnor. De var stjärnor, skulle jag vilja påstå.
Jag vet att Svea Jansson, han uppträdde på det som heter Visprom, Storken på 60-talet. Det är ju den nya heta visan med som Sid Jansson och Skeppan Sarvin.
Därför hon flyttade ut till Sverige när hon hade upptäckts av Sveriges Radio. Upptäckts av Sveriges Radio, för hon var redan upptäckt av de finlandssvenska forskarna på 20-talet, vilket gjorde att Olrock och Arnberg kunde återupptäcka henne, om man använder det ordet.
Mm.
Och hon hade blivit inspelad av Sveriges Radio. Då flyttade hon till Sverige. Du flyttade 1959 till Sverige och var, om jag inte minns fel, hushållerska och hjälpreda hemma hos Mats Arnberg i Rönninge.
Jaha.
Sen flyttade hon så småningom till Västergötland. Och bodde där när hon avled i Västergötland. Va? Men Lena Larsson, hon bodde ju hela tiden i Bohuslän. Hon flyttade aldrig från den plats där hon var född och uppvuxen. Hemgården där hon hade varit hela tiden. Och alla de tre kvinnorna, Ulrika Lindholm, Lena Larsson och Svea Jansson, hade oerhört intressanta och breda visrepertoarer. Fast de kom från helt olika håll. Och det var en muntligt traderad skattaviser som de hade.
Var det stor överlappning också? Alltså att de kunde samma visor?
Ja, det är absolut. Det är självklart, inte minst när det gäller då den här repertoaren som spreds framförallt via skillingtryck, yngre. Men sen när du hittar i småvisor så är variationerna stora. De kan ju ha helt olika varianter av vaggvisor och utav skålvisor och
allt. Men man kan ändå se att det någonstans finns samma rötter, fast de har olika melodier olika omkväden.
Ja, men precis. Ja. Samma rötter i form av en nordisk tradition, ja. Visst.
Ja, men jag tänker en och samma visa. Jaha, det är ungefär samma ord, fast ni har en annan melodi.
Jo, varianter, absolut. Ja. Men det här ledde också till, sen gjorde ju Arnberg dessutom tillsammans med Lars Egler tv-program. Och där fick Ulrika ett eget tv-program. Och så småningom fick hon medalj av Nordiska museet för sitt arbete med visorna. Och då var det Ulf Peder Olrock som hade tipsat om det. Och när jag jobbade på Sveriges Radio i min ungdom tillsammans med Mats Arnberg, då levde fortfarande Ulrika Lindholm. Men jag träffade henne aldrig, men däremot så har jag goda minnen av hur Mats, när vi delade rum, ibland ringde Ulrika Lindholm och så ringde han och sa: god dag, tant Ulrika, hur står det till? Och då sa hon förhoppningsvis att det var bra.
Ja, och detta är på 1970-talet.
Ja, det är länge sedan.
Ja, men bara så att...
Ja, precis.
Fortfarande på 1970-talet så sa man tant Ulrika till någon som var född i slutet på 1800-talet.
Ja, just det. Precis. Men det, jag skulle återknyta till Lemmy Frostviken, därför att när Ulrika Lindholm alltid presenterades i alla sammanhang så hette det alltid att det var visor från Frostviken. Att hon skulle enbart då sjunga, de här 350 visorna skulle alla i stort sett vara från Frostviken. Hon skulle ha lärt sig dem före 20 års ålder. Det är ju inte sant. Det kan ju inte vara.
Nej. Och varför kan inte det?
Nej, därför att hon fyllde ju på med, hon var ju aktiv i logen under hela sitt liv. Och premierades även för sin ihärdighet som logemedlem. Och naturligtvis fyllde hon på, inte minst med sånglekar och den typen av visor som hon lärde sig i logen. Det gjorde hon ju såklart. Utan det kan jag säga, det var väl också lite marknadsföring. Det är ju bättre att säga att det här är visor som är från Frostviken och inte att det är visor från logen när du ska göra ett radioprogram, eller hur?
Ja, jag tänker att alltså Arnberg och Ålrog tänkte väl så, men vad gäller Ulrika Lindholm, tror vi att hon ljög eller tror vi att hon mindes fel?
Nej, jag tror inte att hon slirade på sanningen. Nej, jag tror inte alls att hon ljög, utan jag tror att hon nog kanske ibland... Det där är väl något som minnesforskarna kan fördjupa sig i, men att det är klart att hon rättade väl till och så vidare. Och då är det lite intressant, för att det utav det här materialet som hon har från Frostviken, när man tittar på de här som farfar och farmor och sjung och så vidare. Det är ju samma visor som Levi Johansson sen också tecknade upp och lämnade in till arkivet Halvbroderna. Så han hade ju varit i samma miljö som Ulrika. Och då är det så att minnet av texten är ganska identiskt. De kommer ihåg hur orden var och det känner de igen. Men när de ska beskriva vem som de har lärt sig av, då kan de ha lite olika uppfattning. Den ena säger att det är farfars visa och den andra säger att det är farmors visa och såna här detaljer vad är det hela. Så det kan ju skilja, och det är inte så konstigt.
Vi var inne på det som hastigast, men vi kanske ska titta ännu närmare på det. Vad är det för sorts visor? Du nämnde ringlekar till exempel.
Ja, just det. Av de här 350 visorna så... Det är också Sveriges Radio som kulturinstitution på den här tiden när det begav sig. Då hade ju de råd att ha folklivsforskare, som vi säger termen, anställda. Och de katalogiserade och tittade på de här visorna. Så de här 350 visorna som Ulrika Lindholm sjöng, de sorterades omedelbart upp enligt Svenskt Visarkivs register. Och Ålrog har ju säkert haft ett finger med i spelet också. Och det betyder att de har
gjort... Ja, för Ålrog hade väl också en Sveriges radioanställning?
Han hade nog inte börjat det.
Nej, men han kom att ha
han
det.
Han har ju faktiskt dragit igång Svensktoppen. Han var ju en väldigt viktig person där. Mm. Men när det gällde att titta vad det var för visor, då har man alltså gjort långa listor. Det här är balladerna. Det här är balladens efterklang, som det hette förr i tiden. Det här är skämtvisorna, det här är barnvisorna, det här är sånglekarna och så vidare. Va? Och utav de här då 350 visorna så sjöng Ulrika Lindholm kanske 10 ballader. Hon sjöng kanske 15 skämtvisor, hon sjöng kanske 70 barnvisor och så vidare och så vidare. Och materialet som hon sjunger är delvis... väldigt spännande. Alltså hon har en visa efter sin farfar som är egentligen en visa som går direkt tillbaka till Bellman och har liksom kommit alltså på de här konstiga irrvägarna upp till nordligaste Jämtland. Och det där tycker jag är så otroligt spännande. Alltså
när man Mikael Bellman sitter i slutet av 1700-talet i Stockholm och skapar en visa som sen från mun till man förs vidare och någon gång då tidigt 1900-tal hamnar i den
ännu
unga
värre, tidigare 1800-talets mitt, alltså det är farfar,
ja, det är farfar som, just det, och ja, sen så, ja.
Så att Ulrika lär sig den före, jag skulle gissa att de kunde det på 1890-talet.
Men visarna har alltså då vandrat i kringelikrokar, ja, över det, ja, det svenska landskapet.
Och det är en som är en kombination av, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur den börjar, men den är en kombination av den här skålvisan Lambo.
Och, tjofadritten.
Ja, sätt dig på stolen, det vallar en mans dräng, börjar den. Och det är en variant av Lambo som vi alltså sjöngs i Stockholmsborgerliga kretsar på mitten av 1700-talet. Och så följs den av en strof av Bellman, Hopkok. Mm. Och den här kombinationen, den har skett alltså under, det har inte tagit 100 år, så har den vandrat vägen upp till norra Jämtland och blivit en helt ny visa. Och det där kan jag bli alldeles, jag kan gå igång på sånt där.
Ja, det är det jag förstår. Alltså det är ju, återigen, ja, det här är ju, det finns ingen som helst inspelningsapparatur. Alltså det mänskliga minnet. Sen, ja, är det folk som kan som traktera instrument, och sen är det väl en och annan som har nedtecknat längs vägen. Men framförallt får vi nog tänka oss att det är från mun till öra.
Det är från mun till mun, precis. Det är helt otroligt. Och det är ett par sådana där visor som är väldigt spännande, som ligger så där.
Ja, jag såg att det tändes någonting i dina, ja, ögon.
I min döda blick.
Plötsligt
såg fick en liten lykta.
Jag såg en glimt av liv.
Ja, tack så mycket. Trotjänarinnan fick en glimt av liv. Gammal trotjänarinna med glimt av liv.
Just det. Kan du skriva på ditt visitkort?
Ja, så jag ska göra det.
Om du nu har visitkort. Jo, men när du nämner de här olika genrebeteckningarna, du sa ballad med efterklang.
Ja, alltså det är en begrepp som är borta idag.
Och det, men vad var det för något?
Ja, men alltså det var medeltida ballad. Det är ju alltså en dansvisa som sjungs, som namnet säger, på medeltiden. Mm. Och som ofta har en lång berättande text och så sen ett omkväde som upprepas. Det är en försångare och så sjunger de andra efter. Efterklangen, det var sådana visor som var av samma art. Men när man har gjort de här stora visforskarna har kommit Sveriges medeltida ballader, så upphörde man att ha den benämningen och förde in dem i hela den stora balladutgåvan.
Men från början tänkte man att det här, ja, är, det fanns ett ursprungsvisa, ja, som sen folk gjort,
ja, fast det var
sämre,
det är egna vistyper, men det var väl nog skäl till att man bedömde att de inte var ungefär som en ballad skulle vara. Jag kan inte det där riktigt.
Nej, okej. Okay. Och så sa du skämtvisor.
Mm. Och skämtvisor, det är också då, och då pratar vi verkligen om visor som är väldigt, väldigt gamla. Och där har hon, Ulrika, en jättebra variant av den här kattens död, den där katten ligger och dör. Och det är jättesynd om katten, har ont både överallt i öronen och i ögonen och överallt, va.
Åh, katta ligger på omna sjuk och orkar inte sig röra. Hon har så ont ut i huvudet sitt och i det vänstra det örat. Hur ska det gå med barna små, ty nu är lille katta sjuker.
Och det är väldigt hemskt. Och då blir råttorna jätteglada, för äntligen är det fritt fram.
Åh, värdesemig, nu är gamkatta dö. Åh, värdesemig, nu är gamkatta dö. Nu får vi gå i kammaren och äta smör av bröd. Nu kan vi gå i kammaren och äta smör av bröd.
Och det där är en visa som hon då berättat, och även hennes halvbror, att den kom från hennes morfar som kom från södra Lappland, Sjotnäs i Vilhelmina socken. Och det är en jättebra variant på en gammal skämtvis. Hon har många skämtvisor och en hel del ganska snuskiga visor som hon då också...
Räknas de också som skämtvisor, eller har de en egen kategori?
Nej, alltså
det heter obscena visor.
Det är obscena visor. Och du vet, det här med kategorisera, det är ju någonting som vi håller på med, som håller på med visforskning.
Jo, såklart. Men bara för,
ja, men en del
det
av
skälet
de,
man gör det.
Men en del av de här obscena visorna, de är också skämtvisor, om man använder det begreppet. Räknas som skämtvisor. Men hon sjunger ju dessutom någon som hyllar brännvin, och då konstaterade ju Mats Holmberg där, tänk att fru Lindholm, eller tant Ulri, nej han säger fru Lindholm då, att fru Lindholm som är nykterist och allting, säger han häpet.
Att brännvinet sällan har gjort något gott, det vill jag i visan införa. Att mången har blivit till spö och till spott, det är ju alldrinkare säkraste lott, som i häromsidor från höra. Bevis utav skriften väl mången kan få, och dagliger för en het lära, att mången i hela sin levnadstid gå helt rusig och trasig från topp och till tå, och många krankheter dem skördar. På vägen till staden två karar nu gick, de språka så glatt med varandra, för troliga vänner de voro också, fast brännvinet kan ingen klandra. På krogen det trivs som många andra.
Ja, just det, för att hon kan också många nykterhetsvisor.
Ja.
Det har hon också på repertoaren, för den här nykterhetsrörelsen hade såklart en egen tradition också. Mm. De flesta av oss går runt och sjunger, det är väl den här med sockerdrick.
Du, ja. Vilken är det?
Ja, Sundström har ju gjort en cover på det. Hon gjorde till och med en LP som heter Sockerdrick. Du vet vilken det här är, för jag är glad. Jag är härligt glad.
Sjung då, får jag höra.
Jag kommer inte ihåg, vi får lyssna på den här. Men det är en klämmig låt,
ja,
som handlar om att hon är nykter. Och hon som sjunger på den första utgivningen, som är från 67 typ, hon låter som att hon är 11. Så att det är väl tur att hon är nykter, ja, ja, tänker man.
Ja, just det.
Det är tur att hon inte håller på med mellanöl.
Jag tidigt kom i logen med, jag blir snart tjänsteman, jag snart mig hemma fann. Säg varför dricker folk sånt där när det finns sockerdryck, kan inte alls förstå det där sen jag till logen gick. Men jag är glad, är ständigt glad, jag är en ung godtemplar tjej som ropar hej och sjunger livets lov.
Ja, men för att hon finns ju, man kan hitta Ulrika Lindholm på strömningstjänster.
Ja.
Då kan man höra låtar så som Alkoholrusets dödliga snara, som jag tycker är en utmärkt låttitel.
Alkoholrusets dödliga snara, tusen de människor har bringat i nöd. Kvinnor och barn svävar ständigt i fara, när män dukar under för sjukdom och död.
Men och så finns ju också, där hör man ju att det är lite bonskt, den första natt vi låg i lag.
Ja, just det, kysstes vi och klappade, precis.
Den första natt vi låg i lag, då kysstes vi och klappas. Den andra natt vi låg i lag, då rivas vi och napp. Så inte har jag dagen god och inte har jag nattro för kärringa. Den tredje natt vi låg i lag, så bet hon av mitt öra, så jag fick gå i 14 dagar och inte något höra. Så inte har jag dagen god och inte har jag nattro för kärringa.
Mm. De är från en LP-skiva som jag gjorde tillsammans med Mats Holmberg.
Du var inblandad i detta, såklart.
I allra högsta grad. Mm. För jag gjorde det tillsammans med Mats på slutet av 70-talet i en serie då när Svenska Rikskonserter fortfarande fanns. Då gjorde de en lång serie med traditionsinspelningar. Och då var även Lena Larsson, Svea Jansson och Ulrika Lindholm fick varsin skiva. Och då gjorde jag ett par skivor i den här serien och då i samarbete med Mats. Så de visorna som är med på Ulrika Lindholm-skivan, de är sådana visor också som Mats tyckte var viktiga. Och en visa där som är lite speciell och som han satte väldigt högt, det är en visa som heter God afton flicka lilla vän. Och där var melodin den som Mats var särskilt intresserad av. Och intressant nog så Carl Thirén som var där och spelade in Jojk, han träffade Ulrika Lindholms mamma i Raukasjö 1913-1914 någon gång. Och då upptecknade han samma melodi fast utan ord, och han tyckte också den här melodin var suverän. Och Thirén, han kunde då inte låta bli att skriva nya egna ord till den.
Mm.
Som han sen framförde när Ovikens gamla kyrka skulle nyinvigas och såna här sammanhang, va? Men skivan, den är, det är ett urval som är välsignat av Mats Ahnberg, kan man säga.
En god afton flicka lilla vän, förlåt jag gör omak och en gång besvärar dig, till kärlek är orsak. Jag tror du icke aktar på, om du en vaken stund skall få, för att få tala med din här som har dig hjärtligt kär.
Nu har vi ju nämnt, eller du framförallt har nämnt namnet Mats Ahnberg ett antal gånger. Det är ett namn som kanske inte, jag noterar att det kanske inte är så legendariskt.
Nej, jag hörde du säga det, ja.
Men nu när vi ändå har honom på tapeten, ska vi
rekapitulera? Vi
gör bara göra en liten snabb personskiss. Vem var han?
Mats Ahnberg, han kom till Sveriges Radio på 40-talet. Om jag inte minns fel så var han född 1918. Så han kom dit som relativt ung och hade läst musikvetenskap och var även amatörviolinist på klassisk violin. Och någon gång på slutet av 40-talet så skickades han iväg för att göra en dokumentation. Det som då var musikavdelningen, där var han. Och fick för första gången höra en riktig spelmanslåt spelas. Och han blev totalt, alltså en väckelse, han blev frälst, kan man säga.
Han blev blown away.
Ja, precis. Va? Han tyckte det var fullständigt fantastiskt, och sen var det kört. Från det ögonblicket, och då samtidigt som han fick det här uppgiften något år senare att börja dokumentera de här som hade skickat in till folkvisetävlingen, så började han göra då metodiskt inspelningsresor runt om i landet och lyckades övertyga radioledningen. Och det är egentligen rätt otroligt om man tänker på hur avvecklingen av public service har gått. Så var det nämligen det att han lyckades övertyga radioledningen att han skulle få dokumentera traditionen som var på väg att dö ut, därför att Sveriges Radio skulle ha ett framtida programmaterial. Det var därför han spelade in. Och Sveriges Radio gick med på det. Och han åkte ju, han var ju, gjorde inspelningsresor, han var i Dalarna, han var i Jämtland, han var i svenska Finland, Gotland, många, många ställen under ett följd av år där på 50-talet. Och grundlade, tack vare det här arbetet, det som man pratar om som folkmusiksamlingen. Och folkmusiksamlingen, den var sen oerhört eftertraktad i slutet utav 60-, början av 70-talet, när folkmusikvågen började komma. För då ville de unga spelmännen och sångarna komma åt det materialet. För då kom ju ett skede när, alltså, de levande traditionsbärarna kanske inte var tillgängliga på samma, de kanske inte levde, man visste inte att de fanns. Och så fanns det här inspelat och man ville ha det här materialet. Och då var det fortfarande i det slutna Sveriges Radio, så att det var väldigt mycket att man skulle försöka få ut det i radion och det skulle spelas väldigt mycket och så vidare. Men idag, tack och lov, genom olika omständigheter, bland annat att jag har haft sådana jobb på Sveriges Radio så jag kunde se till att det har förts över till Svenskt Visarkiv, så finns det idag på Visarkivet och är tillgängligt på nätet.
Till och med på nätet, ja. Mycket av det.
Ja, du kan söka på många, du kan söka på Ulrika Lindholm på nätet. Det som saknas är ju så att säga den kontext som finns. Du har ju inte upplysningar som kan stå på bandprotokoll eller kan stå på kartongen och så vidare. Och det betyder att det egentligen är bara de nakna visorna, eftersom man spelade ju in i början på ett tekniskt material som gjorde att det fanns inte utrymme för att sitta och prata som du och jag gör, utan man var bara ute efter själva det klingande materialet. Och det som sa sig kring, det fick man skriva ner. Jag pratar om lackskivor, alltså, så länge sedan är det.
Ja, och det som skrevs ner, om jag känner det gamla Sveriges Radio rätt, så arkiverades det någonstans. Mm, så det går fortfarande att hitta i visarkivet, men det kanske är lite slarvigt.
Ja, fast det var ju lite listigt, därför att det här som rörde det här folkmusiksamlingen, det var ofta hållet utanför själva arkivet på det sättet. Mm. Så att det har varit tillgängligt på ett lite annat sätt för de som höll på med det.
Jag förstår. Är det mer vi behöver säga om Ulrika Lindholm? Vi har tecknat hennes historia. Hon dör 1970.
77. Ja, 77. Och begravdes i Oviken i Jämtland, i graven där hennes make Jöns Lindholm hade då begravts 1915. Så att, nej, jag vet inte om det är något mer än att det är... Alltså, varför håller man på med Ulrika Lindholm? Det är väl fortfarande denna märkliga fråga. Jo, jag är fortfarande otroligt fascinerad över att man i den där lilla obygden högt där uppe i Jämtland, där det var 2 mil till alla runt omkring, kunde få en sån otrolig skatt av spännande visor. Det tycker jag man kan ägna sitt liv åt.
Ja, nej, men det är intressant i en tid som vi nu skulle uppfatta som oerhört tyst. De ljud som fanns, de kanske till och med då var lite lättare att registrera. Mm. Alltså, det fanns inget brus på det sättet.
De hade ju ingen postgång. Det fanns inga tidningar. De hade inte
hade
radio.
Ingen postgång?
Nej, postgång kom dit på 10-talet, 1910-talet.
Men hur såg kronan till att betala in, att de betalade sin skatt?
Ja, men det hade de något annat system för. Men det fanns alltså ingen brevbärare.
Så det har Sverige alltid fixat.
Ja, nej, det fanns ingen brevbärare. Men skatt fick de betala, för det hade de ju koll på. Men brevbärare fanns det inte. Så att det var en gubbe...
Du fick betala för samhällsservice, men du fick ingen samhällsservice.
Nej, precis. Det fanns en gubbe i Stora Blåsjön. Han hade en tidning.
Jaha.
Den kom ibland. Fast när jag var liten och var med mina morföräldrar i Västjämtland på somrarna, då kom ju Östersundsposten dagen efter med mjölkbilen.
Mm.
Inte undra på att jag inte är så uppdaterad, eller hur?
Du ligger lite efter.
Jag är lite efter.
Ja,
nej, men... Lite bakom. Ja.
Jag förstår, jag tycker också att det är fascinerande att lyssna på. Jag tycker också att det är intressant hur människor som Ulrika Lindholm, som då ung i skiftet 1800-1900-tal, lär sig gamla visor, hur hon långt senare, alltså postmedelålder, blir lite hipp.
Ja, hon är en stjärna. Det är hon definitivt. Alltså. Och, jag menar, hon var ju stjärna i Sveriges Radio när det bara fanns en kanal, P1.
Mm.
Så hon måste ju, och jag hittade då förresten, hon fick en, hon blev avporträtterad med sin fotografi, det måste ha varit när hon fyllde, kan hon ha fyllt 70 år 1957? Ja, det gjorde hon. 1958 menar jag, då fyllde hon 70 år. Och då finns hon avkonterfejad i en av de stora dagstidningar, fru Ulrika Lindholm. Och det var säkert därför att hon då hade blivit känd genom radio. Mm. Hon står där enbart med herrar som andra har olika då titlar i samhället. Men fru Lindholm, hon var säkert tillräckligt känd genom radio för att man skulle skicka in hennes bild i tidningen.
Ja, men då säger jag faktiskt Kristina Mattsson, stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Vet du vad du har tagit dig tid till?
Det är något konstigt program som jag ibland råkar höra när jag sätter på radio. Men det brukar vara rätt kul och rätt underhållande, därför att det innehåller så mycket udda och oväntade saker. Heter det snedtänkt? Heter
det är alldeles korrekt.
Ja.
Ja, det är en podd alltså som mixas av Andy Lundgren och klipps av Linus Kulin. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas snedtänkt?
Nej, jag har ingen aning och undrar om du vet.
Nej, det vet jag inte, men jag vet att det kommer att sitta en gammal trotjänare, alternativt trotjänarinna, bakom mikrofonen.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetare.